Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Alla förstår att gå på McDonald's och bara mula i sig sånt mår man ju inte bra av. Det är, man känner det i kroppen.
Sen några år tillbaka är jag 80% vegetarian och typ 70% vegan. Skillnaden kan förklaras med två ord som jag gillar. Halloumi och smör. Och ägg. Så tre ord då. Att jag inte är 100% vegetarian beror på att jag är rädd att uppfattas som krånglig när jag blir bjuden på middag eller lunch hos folk. Men när jag själv kan välja, ja då väljer jag grönt. Hur som helst, jag började äta växtbaserat eftersom jag ville sluta äta köttbaserat. Ända sedan jag varit liten har jag egentligen alltid bett om grönsaker. Jag minns nu att farmor gnällde på mig för att jag hellre åt sallad istället för en sönderstek. För sån kaninmat kunde man inte bli stor av, sa hon. Så jag har aldrig varit någon riktigt stor köttätare, men ändå, man ramlar in i vanan när alla andra äter det. Men för några år sedan började jag med en meatless Monday och fick mig ändå en tankeställare när min vän Sofia, som alltid varit vegetarian, hon ifrågasatte min självpåtagna självgodhet över detta faktum genom att fråga mig vilken rätt jag egentligen ansåg mig kunna stoppa djur i munnen 6 dagar i veckan. Så jag började läsa på om köttets klimatpåverkan och ja, då fick jag ju agera. Familjens skivade skinka byttes mot kalkonkött, lasagnen blev vegetarisk och så vidare. Men det var inte förrän jag såg dokumentärfilmen Cowspiracy som jag började få dålig eftersmak i munnen på riktigt. Här ska jag säga att jag fattar att svenska nötdjur har det mycket bättre än stackarna av de amerikanska köttfabrikerna och att jag är medveten om att svenskt nötkött har mycket lägre klimatpåverkan än europeiskt eller amerikanskt och utländskt kött från andra håll i världen. Men ändå, den här filmen såg jag för snart 2 år sedan. Och sedan dess har jag försökt äta så grönt jag kan. Men resten av familjen har varit svåra att få med på tåget. Min 12-åring har konstaterat att vi är olika helt enkelt, säger han. Jag vill vara vegetarian, han vill äta vegetarianer. En måltid utan djur, det är en värdelös måltid enligt honom. En av de som inspirerar mig att fortsätta äta grönt och göra det lustfyllt, det är David Frenkel. Tillsammans med sin fru Louise driver han Green Kitchen Stories och det är ett instakonto och en matblogg som blivit ett internationellt matimperium faktiskt. Med kokböcker, appar och de har 100,000-tals följare och användare. Och grejen med Green Kitchen Stories är att de aldrig pratar om maten som är vegetarisk eller att det saknas kött eller köttets klimatpåverkan eller någonting sånt. Nej, och det var just det som jag ville prata med David om. Allt de inte pratar om på något sätt. För maten är en av de områden som påverkar vår klimatavtryck mest. Och det är ju därmed en genväg till att minska klimatutsläppen. Det enda som krävs är faktiskt att man bestämmer sig. Och börjar köpa andra saker idag än vad man köpte igår. Det är på grund av den här stora påverkan som många kommuner börjar servera mer vegetariskt än förr. Och det är också därför som den svenska klimat- och miljöpolitiken är så inriktad på mat. Samtidigt är ju mat en sån här personlig sak. Att bara tanken på att staten på något vis försöker styra över vad man äter. Ja, det får en del människor att slå rakt bak ut. Rör inte min biff! Så hur ska man få folk att förändra sina matvanor? Hur ska man få ett helt folk att liksom ändra sig om inte jag ens kan liksom påverka min son? Det här var en av de där sakerna jag ville prata med David om och det blev ett samtal om ekoegoism, om vikten att tala om råvornas inverkan på hur man mår och hur Instagram bidrar till att vissa rätter blir populära och kanske också att vara lite snällare mot sig själv om föräldrar. Varsågod. Hur har Instagram påverkat hur vi pratar om mat och vad vi lagar?
Mm. Ja, men det är ju superspeciellt det där. Att man ska ta en bild på det man äter innan man äter det. Eller ibland så till och med gör man en maträtt. Eller beställer en maträtt, en avokadomacka. För att det liksom ser bra ut på bild och så.
Ja, avokadomacka med chiliflakes. Det är väl liksom instamaten nummer ett på något
sätt. Ja, det har ju varit det länge. Så att det är ju, ja men det är väldigt speciellt. Men för vår del, för min del, så handlar det väl om att jag gör mat för att försöka... Ja, men ge inspiration. Inspirera till att folk kan laga lite mera grönsaker. Visa att det inte är så svårt. Visa att till och med rester kan man använda och det ser härligt ut och blir gott och inte och väldigt enkelt. Men att det har blivit ett jobb, det är väl en halv sanning kan man säga. Mm. Det är ju, jobbet är väl inte att lägga ut bilder på Instagram utan vi gör ju mycket frilansjobb och skriver kokböcker och vi har appar och... Men vi balanserar på en så här, som en spindel på 8 ben med olika grejer. Och i mitten så handlar det ju om att sprida grön mat till människor.
Hur har Instagram och, ja, och att vi börjat använda det, hur skulle du säga att det har liksom påverkat hur vi pratar om mat och vad vi lagar?
Jag tror det har påverkat jättemycket. Säkert olika för olika personer. För oss har det påverkat supermycket. Och det finns väl både bra och dåliga saker, tycker jag, med Instagram. Alltså för oss själva i vårt liv så är det väl... Jag tycker det är jätteskönt att typ scrolla. Jag vet inte vad jag ska till middag, så scrollar jag, så ser jag någonting som ser gott ut. Och sen går jag hem och försöker laga någonting liknande. Mm. Så på så sätt är det väl bara en bra inspiration. Men sen har det ju blivit... Vi är lite maniska, tror jag, som människor generellt. Att vi kan inte bara nöja oss med det, utan det blir ju som... Vi måste hela tiden förbättra oss och få fler följare och få flera likes. Så att det kan jag känna har blivit någonting konstigt med den här världen. Att vem bryr sig egentligen hur man... hjärtan man får på en matbild. Det handlar väl...
Och hur kan det styra vad man väljer på en restaurang? Man kan ju absolut se människor som går omkring och kollar på de andra borden, vilken mat som ser snygg ut.
Ja men och det påverkar ju vad vi har... Alltså, hur man gör tidigare så kanske man ju... Alltså, smoothies är ett ganska roligt exempel. Smoothies är... Tidigare drack man oftast i en kopp eller ett glas. Men det ser inte så kul på bild. För att det är ju bara liksom en färgad rektangel eller en färgad liten rund grej. Men om man häller en skål och så har man på en massa toppings så blir det liksom bildskönare. Och därför blev så smoothie bowls och bowl food och skålmat en grej. Och blev någonting som folk började göra hemma, som säljs på var 74 restaurang i Stockholm och över hela världen.
Så det, men jag har inte fattat det. Så smoothien i smoothie bowl är exakt samma som...
Ja, men det är i stort sett... Den är lite tjockare kanske. Gjord på frysta bananer istället för färska bananer. Men det är ju... I grund och botten så handlar det om att det är något som ser bättre ut på bild. Och så är det med rätt mycket mat som har blivit populärt. Att ha liksom... Göra lite så tapas-inspirerat. Jättemycket rätter på ett bord. Det är också någonting som är väldigt... Så det blir en bra bild av det. Och därför så blir det också någonting som lagas mer.
För några år sedan pratade man om att bibimbap skulle bli det nya, skulle ta världen det koreanska köket. Mm. Men att det inte riktigt blev så, är det för att bibimbap är liksom brunt?
Ja, men det blir... Jag tycker det är väldigt fint innan man liksom rör runt det. Men så fort man börjar röra i det så blir det bara en röra av det. Men så att... Men en fint upplagd bibimbap kan vara ganska schysst. Så att...
Men brun.
Och svingod.
Ja, men det är där jag inte blir så nyfiken på. För det känns ju som att det är mer visuella samhället så påverkar det visuella får övertaget. Det visuella blir viktigare nästan hur det smakar.
Ja. Men man kan väl jämföra det med en poke bowl istället som blev liksom superpopulär. För att den är mer färgglad kanske än en bibimbap.
Och pokeboll är väl egentligen bara sorterad sallad.
Ja, precis.
Typ. Alltså, men det har ju hänt någonting i världen såklart, men också i Sverige med hur vi äter och vad vi äter. Vad skulle du säga, alltså, du som har lite koll på trenderna, vad är det som skiljer vad vi äter för någonting och lägger på tallriken idag med för kanske 5 eller 10 år?
Jo, men det vi äter idag är... Jag tror att vi bryr oss mycket mer om vad vi äter. Vi tänker mycket mer om vad vi äter. Och det kanske kommer tillbaka till varför man äter. Vad mat har för funktion i våra liv. Jag tror att för 10 år sedan så var det mera föda än vad det är idag. Det var någonting som man åt för 20 år sedan eller för 30 år sedan. Det var någonting som man åt för att man ska bli mätt. För att... barnen ska ha mat, vuxna ska ha mat och sen så man är avklarad med det. Sen har det ju övergått mer och mer i modernare tid till att bli en social grej. Man står och lagar mat tillsammans, man bjuder in vänner på middagar. Det blir mer njutning i det. Och även vad maten har för funktion för kroppen. Mm. Att vi ska äta mat som vi mår bra av, som vi inte blir för dästa av eller som man kan gå och träna, som ger mycket proteiner. Så jag tror att vi har fokuserat mycket mer på andra delar än bara att man ska bli mätt, som det handlade om. tidigare.
Jag läste på inför här, och läste bland annat måltidsforskaren Rickard Tellströms fantastiska bok som heter Hunger och törst, som jag väl kan rekommendera. Där går han igenom just den här svenska måltidshistorien från överlevnad till statusmarkör, och det är just slående som du beskriver här, hur fokuserad på hur nyttobaserad den svenska måltidstraditionen är, liksom att kokböckerna saknade bilder förr hade inte så mycket att göra med trycktekniska skäl, som att man inte tyckte det var liksom viktigt, utan det var att man blev mätt och att det var lättlagat. Det stipulerade mycket vitaminer, mineraler och fiber man skulle få i sig, men att mat skulle skänka glädje verkade helt underordnat. Mm. Och han skriver just det du sa, att det är någonstans 80-talet, samhället blir ytligare och kokböckerna får bilder och det blir glansigt papper. Liksom. Mm. Det är någonstans där också det blir en social markör. Att man genom att välja bort saker kan också säga någonting om sig själv. Mm. Innan vill man ju visa saker som en lyxartiklar, för man kunde inte få tag på dem. Då glömmer man att få tag i allting och plötsligt kan man då välja bort. Kan vi koppla det här till varför vegetariskt är så inne idag?
Ja, men det är nog på...
Är något man vill ha sagt när man är vegetarian?
Ja, men det tror jag absolut det är. Det är säkert olika för alla, men det handlar väl om att man är en medveten modern människa som bryr sig om klimatet, som bryr sig om djur och som bryr sig om sin egen hälsa.
För vem äter man vegetariskt egentligen? Och som sagt, jag förstår att alla har olika, men om vi generaliserar grovt här nu.
Nej, men jag äter vegetariskt för att det är en helt och hållet självisk grej. Jag har aldrig på något sätt predikat eller ens varit så fokuserad på djurhållning eller ens haft klimatet som min första, utan det har alltid varit jag som har mått bättre av att äta vegetariskt och känt som att det har varit liksom det mest naturliga grejen.
Hände det bara över en natt eller är det bara...
Det var en lång process. Mm. När jag gick i skolan så fick man, om man beställde vegetariskt, man fick ta ett intyg på att man var vegetarian. Och då fick man inte den där storkoken som alla andra fick, utan det var lagat ett lite mindre kök, så det var lite bättre mat. Och sen umgicks jag med vegetarianer som var betydligt mer politiska än vad jag var. Men det fastnade för mig och jag mådde bra av det. Så det har jag fortsatt med 20 år ungefär. Men jag tror att sen har det väl blivit mera också, alltså ett statement, och att man får nu när jag, alltså om man går in i en matbutik och så går man, för man får ju ofta som vegetarian väldigt ofta frågan varför man är vegetarian. Mm. Och det är så intressant för att det känns som att det är för mig är det bara den mest naturliga saken i hela världen. Du går in i en matbutik, du kommer till grönsaks- och fruktavdelningen. Det är fullt av färg. Det luktar gott. Allting i min kropp säger bara yes. Mm. Och så går du vidare, så kommer du till slakteri- eller köttavdelningen, charkdisken. Och det luktar liksom, det luktar äckligt, det är blod, det är färglöst. Så att för mig är det, när jag tänker på det, så är väl det konstiga väl inte varför jag äter som jag äter, utan det är väl varför liksom, varför inte det här standard? Sen om folk vill äta kött får det vara upp till dem.
Men det är roligt att du pratar om det här just utan den här politiska, att det ser så och djuren eller någonting annat, och bara att det luktar lite lustigt där borta, luktar bättre här.
Ja, nej, men det är väl den grundläggande inställning som jag alltid har haft kring vegetarisk mat. Sen är det ju, men det är ju som jag äter. Sen tror jag att det är väldigt många som gör det mycket mer som ett statement, för att man bryr sig om... Jag tror att jag kanske är självisk. Det som är... Att jag tänker så mycket på mig själv. Jag tror att många är mindre själviska och tänker...
Ego-egoism.
Ja, men precis. Det är jag. Men så tror jag att många gör det mera för djurhållning, för djurens rätt och för klimatet. Och då så blir ju det blir ju en signal till andra, och sen så känns det bra själv. Det är en väldigt skön känsla att inte gå runt och känna att man liksom bidrar till någonting som är dåligt för andra eller för miljön. Så jag tror att det är väl en väldigt stark orsak till varför många äter så.
Du har ju också sagt att man, för att göra någonting helhjärtat och långsiktigt, måste man innerst inne vilja och tro på det själv. Vad menar du med det i det här sammanhanget?
Men jag tror att det är För min del har det aldrig varit... Alltså, jag skulle kunna äta kött eller fisk eller något vilken dag som helst. För att jag har aldrig... Jag har inte satt upp några regler egentligen att jag inte får göra det. Och då, det är en väldigt befriande känsla att jag äter precis vad jag vill. Och,
du bara råkar välja från och sen
så,
det gröna varje.
Ja, men så vill jag äta det där. Men jag tror att när man sätter upp regler, det är det som ofta händer i dieter och liksom när man ska sätta upp förbjudna saker. Du får, det här får du äta, det här får du inte äta. Då tittar man alltid på det där jag inte får äta. Så blir man lite avundsjuk på det, så blir man lite sugen på det.
Tänk inte på choklad nu.
Nej, precis. Och det kan väl hända också om man gör när man gör någonting för någon annans skull. Att man inte... Man behöver känna att det är ens, man måste ha det egna drivet för att kunna göra det. Det är klart att alla kan bli vegetarianer och äta veganskt eller vegetariskt. Eller veganskt har ju varit blivit mer och mer trendigt och vanligt senaste året.
Vad beror det på? Är det att man tänker att... korna har det dåligt eller jätten eller vad man nu får sina mejeriprodukter från?
Jag tror att dels så tänker man så och dels så tror jag att det är en identifikationsgrej. Att du, din trend, du ser människor som du ser upp till som gör det och så vill du göra samma sak. Mm. Så att jag tror att det... Och så
får återigen, du, kanske hur Instagram påverkar...
Nej men precis.
Att det, man lägger ut och säger att jag dömer ingen men jag äter minsann inte.
Nej, och det finns ju inget dåligt i det egentligen. Det är väl superbra om folk äter mera växter och mindre kött. Så alla sätt som det kan leda till det är väl superbra.
Ja, men jag tänker också det när folk tycker som om de här influencers hit och dit. Jag är alltid liksom lite svag för dem så länge de har en sån här lite folkbildande. Therese Lindgren, som ju är vegan om jag minns helt fel. Och hon påverkar, kanske hon påverkar min dotter. Och tycker, ja, men då är det normalt. Då är det lättare för henne än min son som tittar på YouTubers som inte har något veganskt över sig alls. Det finns ju någonting i det som är bra. Istället för att tro att det ska gå via något... folkhälsoinstitut eller baksidan av mjölkförpackningar eller någon annan sån folkbildande kanal. Så ja. Det är ganska skönt att man kan komma in från sidan sådär liksom.
Ja men alltså, jag tycker alla delar. Vår dotter satt och läste något recept på ett finmjölkspaket häromdagen. Hon är 8 år och har precis lärt sig läsa så hon läser ju överallt. Så ja, finmjölkspaket, det som står där, det är väldigt relevant också.
Skulle man kunna säga att det idag till och med har gått så långt att man kan säga något om en person genom att fråga dem vilken roll maten spelar i deras liv, tror du?
Jag tror att det är en status sak. Jag tror om du har råd att bry dig om det, så absolut. Sen tror jag att det är många som inte har tid och som bara äter... Liksom har en lite mera
just det.
Vanligt förhållande till mat. Som jobbar och sen kommer man hem och sen lagar du någonting. Och så tänker du inte så mycket på vad den maten, vad den gör dig till. Vilken roll du får. Utan...
En grej jag lärde mig här om året var en kvinna som heter Louise Unger som jobbar på Konsumentföreningen i Stockholm som berättade för mig. Vi pratade om matsvinn. Eller vad. Hon bara, Per, du måste komma ihåg att matsvinn det är en medelklass- och överklassfråga. Mm. Har man ont och pengar så har man inte matsvinn.
Nej,
och då känner jag så här, skitpinsam och privilegierad jag är som håller på med matsvinnet hit och dit. Mm, när det finns så många som kanske inte ens har...
Nej, men så tänker jag också ganska ofta när man när jag sitter och håller på och fotar en maträtt och håller på och pyntar med pumpafrön. Och liksom det är ju en otroligt privilegierad... värld och situation att prata om liksom hur man alltså återanvänder lunch, middagen du gjorde till en lunchlåda, det är ju standard för jättemånga människor, men kanske i vårt medelklassamhälle så har det blivit mer att du äter en middag, sen går du ut och käkar en lunch och sen gör du en middag, så att det är ju och särskilt, sätt, kanske... gamla traditioner som vi pratar om nu har funnits hur länge som helst. Att du gör storkok och...
Det är bara vi i mediemedelklassen som har lite dålig koll på...
Precis, man har glömt bort allt det där för att...
Men hur känner du det då? Drabbas du av så här... Uff, vad jag pysslar med ytliga grejer eller...
Ja, men det drabbas jag av hela tiden,
varje dag. Hur hanterar du då? Du håller på fortfarande? Eller du bara...
Nej, men jag försöker att intala mig själv att... Jag försöker intala mig själv att det finns någonting gott bakom det. Det finns en god avsikt. Att göra det enkelt och tillgängligt med vegetarisk mat och att få, liksom, få fler att lära sig om och inspirera fler till att äta vegetariskt. Det är någonting så här grundläggande bra i det.
Så kan du påverka mediemedelklassen så påverkar
du
fler?
Ja, precis. Så finns det, så är det någon fine att jag får leva med lite ytliga känslor.
En grej jag har såklart som jag måste fråga dig, hur får man ungarna att äta grönt? Eller kanske inte bara ungar utan även vuxna. Men vad är dina liksom knep? Hur får man dem att välja alternativet och göra det till huvudgrej istället för att ständigt ha djur i munnen?
Mm. Ja, men vi har tre barn från 2 till 8 år som... jag är vegetarian och det är inte min fru, utan hon äter 90% vegetariskt. Men hon vill inte heller sätta upp några så här gränser vad man får och inte får äta. Så att hon brukar laga fisk ibland och barnen äter samma sak som vi gör, har vi sagt. Det skulle kännas konstigt för mig just att steka köttbullar när jag inte äter. Utan jag försöker alltid, vi försöker ge dem samma sak som vi äter. Och det är ju, ja, men det är ju en kamp med barn. Allting gällande mat är ju alltid svårt. Men vi, för det första så pratar vi ganska mycket om vad maten har för innebörd för oss. Vi pratar aldrig om liksom bra eller dålig mat, men vi pratar om att grönsaker gör en stark och smart och snabb. Och sen så efter varje måltid så brukar vi avsluta med att vi typ brottas eller springer eller har armbrytning. Så det sista jag gör innan jag går från bordet är så här, jag tar en näve typ spenat eller ärtor eller någonting. Så trycker jag det in i munnen och så går jag till mattan och säger okej, men nu brottas vi. Och då gör de samma sak för de vill vinna med mig. Så att de förstår nog att det är inte riktigt så hälsa och mat funkar, men det ger dem, det blir någon slags lekfullt över att så här, ja, men grönsaker är bra och äta mycket färger är någonting positivt. Så jag tror på att prata om det och leva. Det är svårt att säga till barn att du måste äta upp dina grönsaker och sen sitter mamma eller pappa och petar liksom, petar bort det eller bara äter köttbiten. Så att man måste leva som man lär och för att barnen ska göra det och sen prata med dem om vad det är. Sen finns det ju massa tricks man kan göra för att få dem att få in mera grönsaker i kosten.
Mm, men om vi stannar kvar att få dem att fattas, tänker jag, men hur gör man då det med vuxna? För det är svårt att liksom mula in spenat och säga kom till en, och så brottas vi till en kollega. Mm. Utan om man vill lämna till en kund eller så här. För det är någonting i det här som vi aldrig pratar om eller undviker prata om, och det är ju de här liksom rationella skälen, det där som vi då i Sverige pratat om, mineraler och dagsbehov och liksom fiber och måste för att sådär liksom. Varför pratar vi om det?
Men jag tycker det är lite vanskligt att gå in på detaljer med hur saker är, vad det har, på vilket sätt granatäpple är nyttigt för att det är antioxidanter. Sen kommer en studie som visar att antioxidanter inte är så bra. Så att det är alltid svårt att prata om detaljer med fibrer, kalcium, vitaminer. Utan jag försöker hålla mera en slags generell... Alla förstår att äta mycket grönsaker, äta en blandad kost är liksom ett sunt sätt att... Alla förstår att gå på McDonald's och bara mula i sig sånt mår man ju inte bra av. Man känner det i kroppen. Så att jag tror inte att
så vad du säger är att, liksom, att man inte ska betrakta det här som ett informationsunderskott.
Nej.
Utan snarare...
Alltså jag brukar se mat, min egen mat och vår familjs kost brukar se som ett så här... som ett slags diagram. Att vi sitter aldrig och tänker att så här, aha, men rostar jag mandlarna då förlorar de näringsvärde. Utan jag ser det som något slags, man vill hålla sig över en slags mittlinje generellt på en dag. Så du ska äta lite grönsaker, du ska äta lite varierat av det. Sen om man går och köper en glass, sen om man går där, sen om man rostar grejerna på fel sätt eller gör Så inte det är det viktiga, utan försöka hålla någon slags standard, över en standardlinje.
Så fokusera inte på målet.
På detaljerna i.
Utan titta till att försöka hitta någon slags balans i livet. Där du fattar att om du äter en jättestor härlig pasta med ost och smör på lunchen och dricker vin till det, så kanske du ska skita i lunch, eller du kanske behöver...
Ja, men så kanske man kan liksom...
äta mindre till middag liksom.
Ja, jag vet inte om man ska äta mindre, men äta, kanske äta lite mer varierat, äta någonting annat än bara all vit mat till middag.
Men det är den där balansen du är ute efter på något sätt.
Ja, men det är så vi tänker när vi gör, att vi tittar aldrig så mycket ner på detaljer, på att mäta kalorier, mäta det där, mäta någonting annat, utan bara försöka ha lite så här sunt förnuft när man äter.
För det blir också, kan ju också bli en sån här att man blir för nära. Att man tänker, ja, det spelar ju ingen roll den här gången. Och så tänker man det varje gång.
Ja. Jag tror att de flesta människor har koll på att när man går in på Pressbyrån och så köper man en chokladkaka. Så har man koll på att så här, ja, men det är väl fine att göra det. Men gör man det flera gånger per dag, så känner man att men det kanske inte är så bra för mig att göra det. Så jag tror man har, det finns någon generell... Man
har litar väldigt, väldigt mycket på att folk har sånt förnuft.
Nej, men alla vet väl att man inte ska äta snabbmat varje dag, att det inte är bra för en. Sen om man gör det ändå, då tror jag att de flesta helst inte skulle vi göra det, men så är det ju alltså, tid, eller att man inte har kunskap, eller att man inte hamnat i de situationerna att man gör det. Så att det är väl, alltså det är väl där vi har försökt med den maten som vi har gjort. När vi började så hade vi någon slags, det var ingen plan. Vi startade en blogg. Vi hade ingen plan på att vi skulle liksom sprida det vegetariska budskapet. Väldigt tidigt så visste vi att vi ville göra mat som såg bra ut. För att tanken är att man ska kunna se på en rätt, vare sig den är gjord på liksom, om det är sundare dessert eller om det är en vegetarisk rätt, så kommer någon som vanligtvis kanske inte äter vegetariskt eller inte är van att laga mat eller något, så ser man det så bara, men shit, det där ser gott ut. Mm. Det där vill jag äta. Och det är väl egentligen den enda tanken på varför vi har gjort mat, lagt tid på bilderna och att det ska se bra ut. Bara för att det är det mest övertygande vi kan göra i de media som vi har.
Gott är det nya gröna liksom, att försöka få folk att tänka gott istället för grönt. Är det som
ja,
är...
Nej, men man ska titta på det och vilja ha det. Och då så går man hem och så gör man det som man inte är van vid det. Att laga, men du kanske gör det ändå. Och sakta så liksom ändrar man sina vanor.
Det spelar ingen roll om du har en 2-åring eller om du har en 42-åring. Du ska försöka övertyga om det kanske.
Ja, precis.
Jag ser också att ni börjar göra mer grejer som känns som snabbmat, det blir fel, men man gör en typ av rätt. Nu hade ni gjort några auberginebollar som man kan använda på tre olika sätt och sådär. Är det också en del av det där att försöka göra snabbare mat, eller?
Ja, men ta lite mera, man behöver inte alltid göra all mat själv. Man kan ju också köpa något slags vegobollar, men då kan man visa att du har det här och hur kan man använda det? För att jag tror att variation är en nyckel, liksom, att inte äta samma mat. Varje torsdag äter du kyckling, varje tisdag äter du prinskorv. Varje fredag är det tacos. Utan att kunna variera sig lite mera i är väldigt viktigt för att få i sig det man behöver och för att också lära barnen och sig själv och att, om mat och att det finns mera än bara det. Så det har väl det vi har försökt att ta tillvara på den sista tiden. Att vi visar så här, du har den här rätten, du kan göra det här. Men har du ändå gjort de här, eller har du ändå de här bollarna eller den här, så kan du också göra det där. Då kan du göra det till lunch, sen kan du ha dem kvar i kylskåpet och så dagen efter så kan du rulla dem i en wrap och så tar du med det till jobbet.
Och då glider vi in på den här meal prepping-trenden som är just finstår nu, att förbereda allting på söndagar. Ja. Meal prep är det man kallade som för att förbereda när jag var ung. Men det är också intressant att se, plötsligt håller alla på och lägger upp snyggt. Och ni är skitduktiga på att liksom skiva morötter på söndagar och lägga i vatten och sådär.
Nej, men alltså, morötter i vatten, det är guldtricks.
That's shit.
Ja, nej, men apropå, bara för att hoppa tillbaka till det med barn. när de kommer hem från från förskolan och skolor, alltså de hungriga, så har man inte hunnit med och liksom man står och håller på och försöker göra mat och de kommer hem hungriga och så vet man inte vad man ska göra. Att ha bara skalat, man köper 2 kilo morötter eller 1 kilo morötter, så står man och skalar dem. Att skala allihopa på en gång är ju 20 gånger enklare än att skala en varje dag. Så man bara skalar dem, lägger dem i en stor skål, har på lite kallt vatten och så ställer man in det i kylskåpet. Så fort de kommer hem så tar man ut den här skålen, ställer på matbordet, så står den bara där. Då går de, i alla fall våra barn och även deras kompisar när de är hemma, så går de bara och plockar så här morötter som snacks innan middagen. Och det känns ju som ett väldigt... Så det tog 10 minuter och det räcker halva veckan.
Ät inte nu för nu förstör ni aptiten, hör jag min mamma säga nu.
Ja, men morötter är väl okej att äta innan. Det är väl snarare liksom sötsaker och bröd. Och så jag tycker om man kan få dem att äta lite mera grönsaker innan middagen, så spelar det ingen roll om de äter lite mindre middag sen.
Vilka andra knep har du för att få barn att äta grönare?
Alltså smoothies är ett klassiskt tricks. Att man blandar i någon frukt med gärna någonting fruset. Fryst. Någon grönsak och sen lite havremjölk eller vad man vill ha i som vätska. Så vi brukar göra blomkål, fryst blomkål som man köper så här blomkålsbuketter i färdigfrysta. Så slänger man i några sådana, så slänger du i lite...
Och att det fryser för att du inte vill ha isbitar i?
Det är det som är smart med precis, du slipper i isbitar och fryst blomkål är också ofta förvälld eller förkokt. Och det gör att den blir lättare att bryta ner också. Det blir inte så grynigt när du mixar den. Om du mixar en vanlig blomkål så kan den bli lite så här risgrynig. Men det här blir, den bara löses upp, den försvinner, den smakar ingenting. Så har du fått i blomkål i någonting. Och sen så kan du ha avokado, blir det lite så här tjockt och krämigt. Banan, bär, blåbär kan vara gott. Några dadlar, lite havremjölk. Så det blir supergott. Barnen dricker det. Och så har de fått i sig lite extra grönsaker.
Maskerar du det här genom att liksom försöka göra det att det smakar äppelpaj eller att det smakar jordgubbsmoothie? Eller har dina barn nu gått förbi den nivån? Liksom? Att du kan ta att även smakar lite konstigt?
Ja, men det är väl, alltså de tycker vi inte om en smoothie. Det gör väl ingen egentligen som smakar liksom för mycket jord och grönsak. Utan man försöker väl alltid få dem att smaka gott och friskt och sött. Men de kan... De tycker det är roligare att dricka färgglada smoothies som har blåa och röda och så än vad de gör att dricka gröna smoothies. Mm. Men gör man en grön smoothie så har man i lite typ apelsinjuice och rätt mycket citron och så här, som blir väldigt fräscht. Då kan de dricka det också.
Man vill ju också gärna äta saker som är i säsong. Mm. Innebär det att ni äter rotfrukter från och med nu till i maj?
Ja, men så är det ju att bo i Sverige. Vad ska man göra? Nej, men säsong är svårt.
Säsong liksom?
Ja, men säsong är väldigt svårt idag. För när du går in i en mataffär så finns typ allting hela tiden. Du kan inte pumpa året om. Så att det är inte så lätt att veta. Om man inte jobbar med mat eller är intresserad, så är det inte så lätt att veta. Men okej, nu är vi i oktober, vad är säsong just nu? Men det är ju oftast, alltså butikerna försöker ju oftast ändå att skylta med det lite längre fram. Det som är bra är att det oftast är billigare. Alltså det är billigare att köpa en pumpa nu när det är vinter än att köpa en pumpa mitt i sommaren. Så att äta säsongsbaserat är ju, men det är alltid billigare, det är bättre för klimatet.
Så svaret hur man vet vad som är säsong är bara det som är...
Det som oftast står längst fram och är billigast, eller det är det de skyltar med oftast. Så, och sen kan man ju alltid fråga också. Butikspersonalen är ju alltid utbildad, så de vet ju om man säger så här, men vad är det som är i säsong just nu? Så kan de liksom visa att men vi har fått in mycket, vi har grönkål just nu, det brukar vi inte ha... Kan jag prata om, jag tror att de kan hjälpa en ganska mycket. Men det finns väldigt mycket, alltså säsong, att äta i säsong är väldigt kul på ett sätt. Om man tycker om mat så är det väldigt kul. För att det blir en slags naturlig variation genom hela året. Att man äter, man behöver inte ens tänka på att äta, jag gillar variation, jag pratar om det hela tiden, men att äta liksom, att man behöver inte tänka på att man ska byta. Du kan alltid köpa köttbullar, du kan alltid köpa kyckling, men att grönsaker förändras faktiskt under året. Så det ger dig liksom, det hjälper, du äter varierat, du äter billigare mat och det smakar också grönsaker som du som, alltså, köper du tomater när de är i säsong så smakar de 1000 gånger mer än vad de gör när de inte är det. Mm. Så att man märker skillnad på liksom maten. Köpa äpplen nu är ju helt fantastiskt. Svenska äpplen.
Liksom... Jag gjorde det som en grej för några år sedan att jag slutade köpa utländska äpplen. Jag har inte köpt det sedan dess, tror jag. Liksom.
Nej, men det är så...
Jag är från Bjärhalvön, så liksom Kattviksäpplen. Här kommer en plugg. Kattviksäpplen är bäst. Köp dem. Men det är liksom, det är ju fantastiskt.
Ja, men det är helt
och sen är olika sorter. Nu är det Aroma och sen är det Alice eller tvärtom. Jag är inte så bra på det. Jag äter bara svenska äpplen. Men,
mm. men det går inte att jämföra liksom då ett holländskt eller kinesiskt äpple med de som är, för det är bara pff. Och det är samma sak om du är i Italien och så köper du persikor och så kommer du hem hit och så försöker du köpa en persika så smakar det vatten. Mm. Så att det är ju väldigt, alltså det är mycket godare att äta grönsaker, och det är väl grundläggande därför man ska försöka göra det mer. Sen är det ju svårt i Sverige med att vi har så väldigt lång vinter, men det finns ju mycket man kan göra med rotfrukter och rödbetor och saker som växer under jorden som är rätt resistenta. Så.
Vi pratar också om ibland om det här med att man ska ha balans på tallriken. Vad innebär det för dig?
Ja, men jag tänker så här...
För balans på tallriken, tänker du så här tallriksmodellen, det är så här mycket ris och så är det en fisk. Jag kan precis se framför mig de här tecknade bilderna från som
precis,
skolan.
Det ser ut som en triangel. Jag tänker att det enklaste sättet, om man är liksom köttätare eller äter helt vanligt som flesta svenskar gör, så vill man äta mer grönt och vegetariskt, men man vet inte riktigt hur man ska göra det, för att det första nästan alla gör när man tänker på vad ska jag äta till middag ikväll, älskling, så är det liksom, ska vi ha kyckling, ska vi ha en entrecôte, ska vi ha...
Man börjar med proteinet. Mm.
Och så kan vi göra lite potatis till det, och sen så, eller ris till det. Och så kan vi ha en liten sallad vid sidan om. Och så tar du bort den där stora grejen som du har i mitten. Det blir jättesvårt att liksom, vad ska jag äta nu? Då har jag ris och sallad. Det är väl ingen middag. Så att jag tror att man måste... ändra det tankesättet lite. Och det kan man komma tillbaka till att äta i säsong. Att så här, vad är det som är i säsong just nu? Just nu är pumpor i säsong. Ska vi inte göra någonting med pumpor idag? Och då kan vi hackar pumpa, så rostar vi det. Och sen så vill man äta kött ändå, så kan man göra någonting till det. Man kan ha en laxbit eller en kyckling eller någonting som kommer in till. Men det är liksom, det är pumpan som man börjar med. Och sen kan du ha alla andra delarna som liksom små delar till. Du kan ha såser och dressingar och sallader och allt möjligt. Men om du börjar med liksom grönsaker...
För det är väl dags att avleva den här myten om att man inte får i sig allting om man äter grönsaker.
Ja, men jag menar, du sitter här, och hur mycket vegetarian är du?
Ja, men jag är 75-80 någonting.
Och jag äter vegetariskt mat i 20 år och liksom ser ut som en vanlig människa, inte så blek. Och jag tänker aldrig liksom på att jag ska få den perfekta balansen. Utan jag försöker bara äta så här vanligt balanserat. Så att jag tror det, och tränar och får energi och proteiner och så här, det jag lyckas. Det,
men tillsätter du någonsin proteiner i grejer håller på, eller du bara...
Nej, alltså, vi har väl haft någon så här proteinpulver hemma som fått skickat ibland, som man kan ha i smoothies. Jag tycker det smakar hemskt. Varje gång man har i så här pulver så blir det som lite mjölig konsistens. Så att jag tycker det är godast att bara äta grönsaker. Mm. Vanligt.
Gå på lusten, det är kanske det som är hemligheten. Och så att man ska få liksom en 12-åring eller en 2-åring eller en 42-åring att äta. Att gå på det goda och det gröna låter som.
Men sen får man väl också, alla barn tycker ju att det är svårt att äta grönt. Det är ju våra också. De liksom, nej, inte. Även om du har lagat typ deras favoriträtt eller någon gryta som de älskar, och så tycker de om det 2 gånger, och sen den tredje gången så bara, jag hatar det där, det är det värsta jag vet. Så det är alltid svårt med barn, men jag tror att man ska också ha ett, man får tänka på ett lite större perspektiv än att de bara ska liksom, det handlar inte bara om idag, utan att ställa fram, erbjuda dem grönsaker varje dag, erbjuda dem lite saker som de faktiskt inte tycker om, att det finns på bordet, tror jag är superviktigt för att De ska lära sig, de ska så här förstå vad det är. De ska se att våra barn gillar inte så förtjuta hummus till exempel. Men vi gör hummus ganska ofta och ser det fram. Och sen tvingar vi inte dem att äta det. Men om vi inte, om det inte finns där, om det aldrig ska finnas några gröna alternativ i ett kötthem, då, hur ska de då liksom lära sig? Det är vis vårt jobb som föräldrar, tänker jag. På samma sätt som man lär om andra saker, och cykla och...
Vi måste folkbilda om det på något vis.
Liksom. Ja, men lite så. Alltså, tror jag att...
Och sen äter de inte upp, för de vill inte det. Och så här, vad har ni för knep hemma?
Nej, men jag tycker inte att... Alltså, har de ätit en stor lunch så måste man väl inte äta upp middagen heller, ifall de har smakat på det. Så där. Louise, min fru, är ju danska och de äter ju i stort sett ingen lunch alls. I Danmark äter man ju typ smörrebröd till lunch. Mm. Så hon är helt chockad över att vi äter ju middag till lunch egentligen. Så hon tycker inte att vi behöver äta middag. Hon bryr sig aldrig om att vi ska äta upp, för att de har redan ätit middag fast de åt det till lunch. Liksom varm mat till lunch är ett märkligt koncept för henne. Så vida barnen inte lider av...
Småbarn svälter inte.
Det är liksom... Nej, lider de, om de inte är undernärda och så måste man inte tvinga dem. Men jag tror att man
ska... För mina ungar går ju sen, om de inte äter upp det jag lagar, vilket ju sällan händer, så det kommer de ju sen upp som vargar vid 9-tider på kvällen och rotar i skåpen och sådär liksom. Mm.
Alltså det gör våra barn också ibland, och det är inte man, ibland ställer jag bara fram samma mat som, om de inte åt upp, så bara, men det är fine, här har jag sparat deras skålar, vill ni ha så finns det. Ibland så får de yoghurt och en ostmacka liksom. Det, jag tror att man behöver inte vara så nitisk alltid att ni ska äta upp allt. Jag har ställt fram massa saker, och så behöver man inte känna sig så besviken om du har stått och lagat en rätt och så äter de inte, så känner man sig liksom, det är inte värt det, och jag känner mig misslyckad. Jag lyckades inte med min roll som förälder.
100% relaterat till det du säger just nu.
Men jag tror att man kan känna en seger i misslyckandet, för att du gjorde den då. Du ställde fram, du gjorde den där rätten, du ställde den. Du kan göra det 5 gånger till eller 20 gånger till. Det är lite otacksamt. Men när de är 20 år, 30 år, då vet de exakt vad den där grytan är. De kommer stå och laga den själva till sina kompisar eller till sin flickvän när de ska göra någonting, för att det är det de känner igen. Så jag tror att man gör dem en tjänst, fast det känns liksom lite otacksamt. Så man kan väl vara lite nöjd med det ändå.
Okej, David, jag skulle bara tagga ner lite grann. Du, jag undrar, skulle jag ändå kan komma på 3 böcker som påverkat dig mycket? Det kan vara skönlitteratur, det kan vara inom mat, det kan vara som helst.
Mm, men jag är så här romantiker, hopplös romantiker. Jag tycker att Gabriel Garcia Marquez böcker är episka, storslagna. Kärlek i korans tid och 100 år av ensamhet och massa små noveller som han har skrivit. Sen vet jag att vi mejlade om Jonathan Safran Foers bok Äta djur, Eating Animals. Den tycker jag också är liksom, det, hans resa och liksom hur han bara växer i medvetandet om vad man har för relation liksom.
Ja, den är ju fin, för att han inte lyckas skriva det på något sätt utan att vara fördomsfull. Han har inga uppfattning om det.
Nej,
han kliver in i det.
Nej, men det är väldigt, och det är alltid rätt sympatiskt när det är någon som inte liksom predikar utan bara lär sig själv. Sen var, just nu läser jag ju liksom, jag läser bara Lasse-Maja böcker för mina barn, så att det är sånt som kommer i huvudet.
Då vill Lasse Maja lägga till listan. Tack snälla David för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det där tycker jag blev ett trevligt och trevande samtal som spände över flera områden och aspekten vad jag hade trott. Till listan över böcker som är bra på mat så vill jag addera The Omnivore's Dilemma av journalisten Michael Pollan. Jag läste den för många år sedan och så läste jag om den inför att jag skulle träffa David, och den ger faktiskt väldigt många perspektiv. Boken handlar om oss, den allätande människan, och hur vi kanske borde förhålla oss till maten. Inte bara för klimatets skull utan också för hälsans skull. Och kanske också för kulturens skull. Att prata om det som en måltid och inte bara som ingredienser. Som till exempel krögaren Carl-Johan Grönqvist så ofta påminner oss om. Det är faktiskt kultur vi äter. Det är inte bara proteiner och vatten. Nåväl, om du inte har tid att läsa den så fattar jag det. Så här kommer kontentan av den boken i 3 punkter. 1. Ät mat. Alltså riktig mat, inte processad mat. 2. Ät inte så mycket. Övervikt är ett stort problem. Det spelar ingen roll hur mycket eko och reko och sånt du äter. Om du äter för mycket av det, då är ett problem för alla. Och 3. Ät mest grönsaker. Här kommer förstås klimatfrågan in, men också allt fler studier som visar på hur bra det är för oss att äta en växtbaserad kost istället för att använda animaliska proteiner hela tiden. Detta är alltså med Michael Pollans bok The Omnivore's Dilemma som jag verkligen rekommenderar. Och den där filmen jag pratade om i början, Cowspiracy, den finns på Netflix om man vill titta på den. Hur som helst, sen David och jag träffades har jag provat det här med att ge ungarna något direkt när de kommer hem och strunta i om det sabbar aptiten eller inte. Och det funkar bra, de dagar jag kommer ihåg det i alla fall. Jag har också blivit lite snällare mot mig själv och försöker minnas att det viktiga är första steget. Att barn blir exponerade för grön mat, inte att de äter den. Det kommer de förhoppningsvis göra senare. Och jag har också börjat fundera att det är nog så man måste tänka i alla sammanhang. Man måste också exponera vuxna till grön mat, fortsätta bjuda på broccoli även om de rynkar på näsan så att de bara förstår att den finns. Och så måste man förstås alltid tala om smak, aldrig om moral eller miljö och sådär. För det är kulturen vi äter och det är via kulturen vi kan påverka varandra, inte genom näringstabeller. Fakta om klimatutsläpp, det blir vi mest deprimerade av. Men tack till David Frenkel från Green Kitchen Stories. Och vill du följa honom så finns han på Insta på GK Stories. Du kan så googla på Green Kitchen Stories. Så hittar du de appar och sajter och allt det där. Och så kan du få inspiration i dina flöden. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med mig kan du mejla mig på perspektiv@pergranqvist.se. Och det var alltså Per med E och Granqvist med KV. perspektiv@pergranqvist.se. Och är du intresserad av fler perspektiv på aktuella ämnen, ja då hittar du alla avsnitt på acast.com/perspektiv eller på pergranqvist.se/perspektiv. Inte så många avsnitt där än, men det bygger vi på efterhand. Vi fyller på ju fler spännande människor jag får chans att träffa. Tack för att du lyssnat. Vi hörs.